Gott att tänke, tale, göra, därtill må din ånd oss föra. Och vi ber om den heliga ånd. Amen. Jag har för min egen del och stund och i förkynnelsen av uppehållit mig en god del i det som vi kallar för sändebrevet. Johannes uppenbaring. Och jag har lust att läsa ifrån ett av dig, eller ett par av dig brev. Ifrån kapitel 2. Och där ska jag läsa ifrån vers 12. Johannes uppenbaring 2, vers 12. Och skriv till ängeln för kyrkelyden i Pergamum. Detta säger han som hade två ägda kvassesvärde. Jag vet kvar du bor, där Satan har tronats i. Och du höll fast vid mitt namn. Du förnekta icke mitt tro, heller icke i de dagar då Antipas var mitt trofaste vittne, han som vart slägen i hel, jag dyk. Där Satan bor. Men jag har några få ting emot dig. Du har några där som höll fast vid Bileams lära. Han som lärde Balak att lägga snövesten för Israels barna och äta av Guds offer och driva hår. Således har du och några som på samma vis höll fast vid lärat Nikolaitane. Vänd om, eller kommer jag snart över dig och vill strida mot dig med min munsvärd. Den som har öra, han hör vad anden säger till kyrkelydarna. Den som sigrar, han vill jag ge och äta av den löjnde manna. Jag vill ge han en kvit stein, och på stein det skrev ett nytt namn som ingen känner utan han som får det. Och skriv till ängeln för kyrkelyden i Thyatira. Detta säger Guds son, han som har öga som lågan eld och fötter som skinande koppar. Jag vet om gärningarna dina och kärleken din och tjänester di, tro di och tålmode. Och de sista gärningarna dina som är flera än de första. Men jag har emot dig att du talar kvinna Jezabel. Hon som säger och är profetinna och som lärer och förför tjänaren minne till att driva hår och äta av Guds offer. Jag gav henne tid till att vända om, men hon ville icke vända om från hårelivet sitt. Så jag kastade henne på sjukesäng. Och de som driv hår med henne ska komma i stor trängsla, dersom de icke vänder om från gärningarna henne. Barna henne ville rycka bort vid död, och alla kyrkelydande ska känna att jag är den som granskar nyrer och hjärta, och jag vill ge kvar av dig efter gärningarna hans. Men det andra i Thyatira, alla de som icke har denna lära, och icke känner Satans djupner, som de kallar det, till dyk säger jag lägger inte något annat bör på dyk. Håll bara fast på det du har till dess jag kom. Den som sigrar och tar var på mina gärningar helt till änden, han vill ge makt över folkeslaget. Han ska styra dig med järnstav och knusa dig som lerkar, slik som jag har fått det av far min. Och jag vill ge en morgonstjärna. Den som har öran hör vad anden säger till kyrkelydarna. Det har varit våldsamt talande för min egen del och våldsamt allvarligt att läsa sändebrevet. Cirka 40 år har gått sedan menigheterna vart grunna. Med god förkynnelse och klart vittnemål vart att tänt Guds liv i hedensk mörke och dessa 7 menigheterna vart det. Och då är det våldsamt allvarligt att det efter så lång tid så 40 år så är det bara två som får gott vittnesbörd. De andra är på en eller annan väg avvägna. Två får regelrätt besked om att det trängs, ja, tre av de i grund, det trängs ögonblicklig omvändelse. Och jag har många gånger spört mig själv, käre Gud, hur står det till med menigheterna våra? Hur står det till med oss? Ja, hur står det till med mig? Det talande där som står i begynnelsen på brevet till Sardes, eller om den menigheten är i grund talande något med sig själv, för den står det om att han hade namn av att leva men han var död. Och inte bara det, men det står att han sov, vakna upp. Han förstod det inte. Och det är en bakgrund där som jag har lust att meddela något med en gång. Sardes by, den låg som en ointaglig fästning. Det var en smal fjällrygg med bara en infallsåre, och så var det tre bratte sidor rätt ner. Så byen var räknad för ointaglig. Det var en naturlig fästning, så att säga, där den låg fram på kanten. Tre lodrätte sidor, så att säga. Och den fjärde var en smal åsrygg som var väldigt rätt, lätt att vakta. Och de var så säkra på att det var omöjligt att inta denna byen, att de var nog så trygga och sätta inte upp vakthåll mer än på den ena sidan. Och där var olyckor för Sardes. Den byen var intatt två gånger. Och bägge gångerna skedde det på samma måte. Mens folket sov tryggt och gott i sina sängar, så klöv fienden upp och tog de mens de sov. Och det har varit talande för mig. Hur farligt det är hvis det slutar, du slutar att vaka. Vakt mig väl på färden. Rädd jag är för världen. Rädd jag är för mig. Och nu gäller det andra, men jag har lust att säga, är du inte rädd för att du ska komma bort? Lina Sandell, så efter kvart vart ett äktefödd barn av den rosenianska väckelsen, och har skrivit den stora sången Försoning är vunn. Jag präker sig själv långt före än det jag kan hälla. Men det är ett vers där som inte kommer med i vår sångbok. Och där synger jag, men herre du mig vara, jag kan inte värja mig, så föran i vero är så många. Jag är inte ännu hemma till evig tid hos dig, och Gud lär inte något vunt mig fange. Och la mig aldrig synas att kölig något är, och la mig aldrig trivas i framantlan är, men vänta glad i trudigt sälemöte. Och det är något som jag har varit så rädd, och det är den åndsmakt som har så lätt för att ta oss, att du är säker, du är trygg. Men det är inte fara. Det är en slags självsagt kristendom som inte stammar ifrån något annat än ifrån Satan. För kan han föra dig in där du säger och tror du är trygg, så tar han dig. Och därför bör det ropa till oss ifrån Guds ord när vi läser detta, vak. Du är inte ännu hemma till evig tid hos Gud. Och fiende har du utantå och inni. Vi har inte kamp mot blå och kött, men vi har kamp mot herrevälde. Och så står det vidare, mot Satans eller ondskapens ande här i himmelrummet. När du sitter i din stova och tänker att allt är tryggt och gott för dig, så har Satan sin här svirrande runt dig. Och du kan så när bli bedratt. En dag hopp mot djävulen, en dag miss mot djävulen, en dag frästing här och en dag frästing där. Och arkaste fiende, så han synger han ängelsätt, bär du djupt i din egen varm. Och därför har jag lust att säga, det är ett under när ett människa finner den trånga porten. Och det är ett under när ett människa blir bevart i sant liv med Gud. Och då kunde vi täcka de förra berlösta minna lite grann så du kan huska. I Efesus hade de vakt om lära och liv. Där gick arbetet i sin rätta orden. Men där var det skedd något på insidan. Du har förlatt din första kärlighet. Sa du Sardes vi nämnde, där var det andlig död, namn av att leva. Alla trodde det var rätt. Herren sa du är död. Och så har du Laodikea, den fryktliga tillstånd. Och så har du dessa två menigheterna som jag läser om här. Och nu ska vi pröva att se lite på vad som står. Jag har lust att säga lite grann om de två byarna. Först lite om Pergamum. Det var en stor by i den tid. Och bland annat var den känd för sitt kämpestora bibliotek. Ordet pergament har visst sin upprinnelse i byen Pergamum. Den hade ett våldsamt stort bibliotek med många hundratusen rullar visst nog. Men det som är mer av betydning när det gäller att förstå här, det står där Satan bor. Jag vet var du bor. Pergamum hade en väldigt vansklig beliggenhet, för i den byen bodde den romerske prokonsulen. Och kejsaren som då regerte i Romarike, han krävde att bli tillbett som Gud. Och det var ett centrum för kejsardyrkelsen i Pergamum. Där det lydde som så att de som inte vill tillbe kejsaren står i stor fara för sitt liv. Och Pergamum hade fått sin martyr allerede. Och likaväl, och detta till trots, så hade de höll fast vid mitt namn och inte förnekta mitt tro. Men kanske den yttre motstånd var grunden till att det var en svikt på en annan front. På grund av yttre motstånd så kan det hända de tänkte så att man må i alla fall inte stri inbördes. Och från ej sida sett så kan man väl tänka sån. Men så var det inte på passigen när det kom någon som hette Nikolaitane med silära. Men vet inte så förskräckligt mycket om det. De menar att stamma ifrån en diakon i apostelgärningarna, står det om han. Så var valt diakon i lag med Stefanus, han heter Nikolaus. Till början med var han en varmhjärta kristen, men efter kvart så bröt han med de kristna och vart upphav till en farlig vranglära, så de kallade för Nikolaitane. Och där de betonade då att en kristen var fri ifrån loven på en måte som var helt igen och falsk. För en kristen sin frihet ifrån loven, där drejer sig kun uppad. I mitt Guds förhåll är jag vid tro på Jesus fri från alla lovens bud. Jag står för Gud som om ingen bud fanns. För han, min Herre, har gått i Möllo och uppfyllt alla bud. Så där i Möllo är det ingenting som kan göras, bära eller läggas till. Och därför ska vi tryggt och säkert visa loven bort när den kommer in där. Men så sa de, Vi er jo fri ifra loven. Og da er det i grunn ikke så nøye med livet. Sånn var det. Og så lærte de at det var frihet i livet. Og da kommer vi inn i noe farlig farvatten. For det er ikke hånden din som er fri fra loven. Det er ikke foten din som er fri fra loven. Det er ikke munnen din som er fri fra loven. Nei, din gjerning i verden og din framferd her i livet, den er bunden til loven. Du er fri hva ditt gudsforhold angår, men du er ikke fri til å synde. Og det er farlig når folk bruker nåden som et skjul for å få lov til å leve i synd. Og det har hatt mye med seg. Det er ikke så farlig, for Gud er jo god, hører vi mange ganger i dag. Det er ikke så farlig med synd, for det er jo noe som heter tilgivelse. Det er noe som heter syndenes forlatelse, men det har ikke å bli, ikke å komme, ikke til å være noe som heter syndenes tillatelse. Og bruker du nåden til å få lov til å leve i synd, så viser du at du har et ubotferdig hjerte. Og det er alvor. Det er jo nikolaitene. Jeg skal komme mer tilbake til det, for det forklares bedre hvordan dette hadde seg med uttrykket Bileams lære. Jeg må bare si litt om Thyatira også. Det var vel for så vidt en nok så liten by, men den var kjent, særlig for sine mange håndverkslaug. I Thyatira der hadde de sånne laug, der de som drev et håndverk gikk i sammen i såkalte, skal vi si, fagforeninger. Og det var så å si umulig å selge vare og drive handel uten å gå inn i disse fagforeningene. De som ikke var med der, de fikk så å si ikke bli av med håndverket sitt. Men nå var problemet da at i disse håndverkslaugene, der drev de med avgudsdyrking. De offret til en, så å si, skytsgud. Og de åt avgudsoffer i selskapet sitt. Og enda til var det utskjeelser på det seksuelle området, der de etter hvert ble nok så løsluppne. Minner mye om det som vi kaller en verslig fest i dag, på mange vis. Og så er spørsmålet, hva skal da de kristne gjøre? Er de ikke med der, så mister de levebrødet. Er de med, så blir de lett regnet inn i urent farvatten og i synd. Og da kom det noen og sa, det er ikke farlig. Du kan godt være med på dette og likevel beholde de åndrein. Mens andre var ikke med. Og så var det en grunn til voldsomt mye uro i de kristne miljøet. Hva skal en kristen gjøre? Skal han gå med på deres fester? Skal han gå med i deres sammenslutninger? Eller skal han ikke? Skal han gå ut i ørkenen, så å si, menneskelig talt, og bli isolert? Eller skal han prøve å fire litt? Og sånn. Ja, vi er ikke ukjent med det i dag. Det er sånn som de fleste troende ungdommer kommer bort i rett så det i dag. Den vranglæro i Thyatira hadde en kvinne som ikke nok heter Jezabel, men hun har fått en betegnelse for å ha det samme virkningen blant Guds folk som Akabs dronning Jezabel hadde i Israel. Det var nemlig hun som fikk Akab til å slippe inn vranglæro. Ja, hun førte det inn 400 Astarte-profeter og 450 Baals-profeter. Hadde hun til bors. Nå skal det merke en ting før jeg går på selve saken. At i det verset så det står om kvinna Jesabel, det kommer ikke godt fram i norsk. Men der er det to ord, sier de som leser grunnspråket, som står med trykk, altså med betoning. Hvis vi skulle oversette bein fram, så måtte vi nærmest utheve de ordene, eller streke under, eller skrive de med feite typer, en eller annen måte. For de ordene skal altså stå med trykk. Og da står det i det verset, jeg har imot deg, og så kommer det, du lar kvinna, og det er det ene ordet som står med betoning, og så står det lærer. Altså det er to ord i det verset som står med trykk. Det ene er kvinna, og det andre er lærer. Og med det vil Gud si oss en ting, at det var noe som ikke var rett allerede i ordningen i denne menighet. Det var en kvinne som hadde fått en gjerning i menigheten som hun etter Guds vilje ikke skal ha. Nemlig, hun opptredde som lærer i menigheten. Og hvis vi da leser i 1. Timoteus 2, så står det jo uttrykkelig at en kvinne får forbud mot å være en lærer i menigheten. Jeg tillit ikke en kvinne å være lærer. Og det har Gud sin bestemte grunn for. Han begrunner det etterpå med både skapelse og anna. Og det får alltid konsekvenser, samme hvor en steller seg når en bryter med et Guds ord. Og her i menigheten i Thyatira hadde altså en kvinne fått den oppgave å være læremessig ansvarlig. Det er det første som var galt der. Og det burde vi merke oss i vår tid. For da om all verden godkjenner en ting, så er det ikke sikkert han som er Herre godkjenner det. Og derfor bør vi merke oss og spørre først av alt, hva sier han som er Herre? Hva sier han? Og da hjelper det ikke om alle forsvarer en ting, hvis han så er Herre, ikke. Jeg har imot deg at du lar. Det bør vi merke. Jeg hadde lyst til å nevne det, både fordi det er aktuelt og fordi det kommer frem her i teksten. Nå skal vi bruke litt av tid og se på det som står her om Bileams lære. For Satan er ikke så farlig som en sa når han kommer på tresko, så du hører det smelle. Men når han kommer på sokkaleisten, er han verre. Luther sa det er ikke den svarte djevel som er farlig, men det er den hvite djevel som er farligaste. For han ser så uskyldig ut. Ja, han ser beint fram god ut. Når Satan skaper seg om som en Josefs engel, kan du tenke, da er det jammen ikke enkelt. Hva er det da som ligger i uttrykket Bileams lære? Jo, det peker tilbake til ørkenvandringen i den tid når Guds folk var på vandring. Og det er et klart bilde på våre forhold. Guds folk er på vandring mot Kanans lande, mot løftelandet. På veien møter de fiende etter fiende. Og mange ting vil møte de som skal hindre deg å nå fram. Men i følge med sin Herre, og i rett forhold til sin Herre, så må fiende etter fiende vika. Og Israel går fra seier til seier. Og så en dag så står de på ørkenvandringen ved Moabs grenseland. Og kongen der, Balak, han skjelver for dette folk. For har du lagt merke til en ting? Når Guds folk lever rett og sant i sammen og med sin Herre, så er det ingenting som kan stoppe. Da skjelver verden. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Og denne Balak Moab-kongen, han forstår at denne her er farlig for meg. Jeg kan ikke møte han i strid. Og så tenker han, hva skal jeg gjøre? Jo, så visste han om en mann som heter Bileam. Og det er en underlig blanding av godt og ondt, ser det ut til. Han var en profet, men han var en falsk profet. Men han hadde kontakt med Gud. Så sender han beskjed til Bileam. Det kom et stort og sterkt folk her fra Egypteland. Jeg skjelver, de kommer til å ta landet vårt. Nå må du komme og banne dem. Forbanna de for meg. For jeg vet at de du forbanna, de er forbanna. Og han sender gave, store gave med. Og Bileam, han elsker urettferdighetslønn. Han visste fra først av at dette er ikke etter Guds vilje, men han hadde likevel lyst å reise. Det er det første med han. Men Gud sier stopp. Og så må han melde avbud. Og så kommer Balak igjen med ny forsyning og større gave enn forrige gang. Og da presser han på igjen Bileam. Og så sier Gud, ja vel, er det slik, så får du fara. Men du sier ikke annet. Men hele Farao var imot Guds vilje. Men når han da kommer fram til Balak, og får se ifra høye fjelltopper, så ser han ned og der ligger Israel. Så tar Guds ånd makt opp, og Bileam må velsigne Israel. Jeg kan lese om det i 22, 23 og 24. Ja, hva slags kapittel er det? Det er det 22. kapittelet ute ved, tror jeg, i 4. Mosebok. Men så, når han har det tredje gangen, eller hva det er, da har han velsignet Israel. Det er så han hinner det sendt han for å forbanne. Da blir Balak sin. Og sier, hva verden er det? Her har jeg sendt bud for deg for at du skal få banna. Og så har du velsignet dem. Og han tror nok med å trekke lønnen ifra han. I alle fall så forstår man at Bileam har da kviskret et ord i øret til Balak. Når han ikke kunne forbanna Israel, så ga han Balak et råd hvorleis han skulle felle Israel. Og da rådet bar full frukt. Og det er det som kalles for Bileams lære. Og hva gikk da rådet ut på? Vi får det i grunn ikke direkte, men indirekte. Men det har vært omtrent som så. Nå skal jeg prøve å gjengi det. Så lenge Israel har det rett med sin Gud, så kan du ikke stå deg mot dem. Og du kan ikke slå de i åpen konfrontasjon, da taper du. Din eneste mulighet er at du får de under Guds vrede. Og da kan du ikke gjøre med åpen kamp, men da er muligheten din ligger i at ditt folk blander seg med Israel i vennskapelighet. Vil være venner med dem. Hvis du klarer det, og de forstår at det vil være gode med dem, og det ber de med på deres tilstillinger, og lar dine kvinner gifte seg med deres menn, og liksom lage pakt med dem, da kommer de til å bli forandret, så de faller i synd. Og så får de Gud imot seg, og så går det galt. Og nett så skjedde. Når Israel forstår at de vil ikke krige mot oss, men de vil tvert imot være vennlige mot oss, så var det ikke lenger frykt for dette Moabs folk. I stedet så var de med dem. Så blandte de seg med dem. Og så skjedde ulykken. Israel fall i hor og i avgudsdyrking. Er det klare ved en ting? Avgudsdyrking er åndelig hor. du vänder dig ifrå han, så är din rätte Gud till andra kärlekheter. Det är åndlig hår. Och därför har det som regel följer med mänsklig hår, äktenskapsbrud och orenhet på det området. Det följer väldigt närt. För när du sviktar din Gud som din första kärlighet, så kan du inte hindra att det går galt på andra områden heller. Som går det som regel. Javäl, vad har det då att lära oss? Jag för att använda det lite mer, så har jag lust att säga att detta var en synd så Israel kom att ha såre mycket val med. När de intar Kanans landet, så advarar Gud i atter. De må inte blanda dock med hedninge folk. För gör det då, så käm de till för dock inte falla ifrån Herren. Och så länge Israel var underlägna militärt, så följde de Guds ord. Men när de efter kvart hade vunnit största rommet och var de starkaste, då tänkte de är väl inte så farliga längre. Och så låt de hedninge folk att bo mitt ibland sig och blanda sig med dem. Och så sker det så alltid sker. När Guds folk lär sig på den måten, så blir de förandra innantifrån, så de blir lik hedninge folkena. En generation skedde senare, så var Israel blivit lik hedningarna. Och så kom domen. Och så ropte Israel i sin nöd när domen kom, och Gud sände hjälp. Men de skilte sig inte med grundsynden, och så fall de igen. Om igen, om igen och om igen. I hela domarboken från ände till annan är det Israels huvudsynd. De skilte sig inte med hedningefolkena. Och det har varit grund till det stadiga frånfall. Bilams lära. Och det är ett uttryck i våra dagar, så är Bilams lära i vår tid i ett nötteskal. Och det heter sån. Ska vi vinna världen, så må vi vara lik världen. Klarare kan du inte förklara Bilams lära. Det är den stora lögnen. Och det har haft tunga frukter i vår tid. Den tanken har inte fört till att världen är blivit mer kristelig. Men det har fört till att kristenheten är blivit sårvärslig. Det är det enaste som sker. För det som sker när dessa åndsrike, och du tänker som så, jag må vara lik världen för att vinna världen. Det är att du kommer under en flytelse av åndsmakt. Så förandra dig inifrån, så du varken ser eller förstår. Många kristna, de spärrar upp ögonen. Hvis du citerar ett ord idag, så heter det: vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Och då ska man inte tänka på världen som vår klode. Men då är världen i betydning mänskligheten som lever borte från Gud. Det betyder inte att du ska vara, inte ska vara god med dig som är utanför Guds rike. Där ska du sakten få anledning till. Men det betyder att du ska vara dödsens rädd för att blanda sig med deras väsen och på deras premissa, så att du blir dig lik. Men det skulle vara grund till spörja. Hade våra kristna fädre sett det så enkelt de kristna idag ser på fjärnsyn, så hade de blivit såre förfärda. Det hade de blivit. Men många märker det inte. För de har fått inpass av denna ånd, så får andra innantifrån. Men kunde också läsa många andra ting. Kan du släppa in på dig i livet? Kan du märkes av i livet? Och hur farligt det är. Och nu kunde man tänka det som var problemet i Tyra för exempel. När de var med på de festarna, så var väl tanken god. Men ska hälla oss klar dessa syndiga ting. Men da de ikke tenkte på hva de kom inn under i åndsmakt, så ganske fort forandret de, og så plutselig så lå de i samme synd. Her skal jeg gi dere et ord. Skikker dere ikke likt med denne verden, men la dere omskape ved fornyelsen, eller ved at hugen dere har vært oppatt nye, for at hvorfor gjelder dette her? For at du skal kunne prøve hva som er Guds vilje. Det er liv om å gjøre og ikke skikke seg likt for at du skal kunne prøve hva som er Guds vilje. Og nå hvis du snur litt på det ordet for å få det uttrykt negativt, så kan du si, skikk deg likt denne verden, og du møsse evnen til å prøve hva som er Guds vilje. Det er det som menes. Så når du blir lik denne verden, så møsser du syn og sans for hva som er Guds vilje. Du forstår det ikke. Du ser det ikke. Du begriper det ikke. Og hvis det andre som er nervøse, så forstår du ikke hva som feiler de. Det er ikke noe farlig her. Nei, for du har møst evnen til å prøve hva som er Guds vilje. Nå er det ikke sagt i Pergamum eller Thyatira at de fleste var enige med dette. Men de lot den læra få plass. Du lar Bileams læra få rom. Du lar dette sammenblandinga, leflinga, flørtinga med verden få rom iblant din menighet. Du sier ikke noe. Du gret ikke for de andre. Du snakker ikke med dem. Ja. Hvor mye vi har å tenke på her. Hvor mye vi har å snakke med Gud om. Nå har jeg lyst i en parentes å skyte inn noe. Jeg har noen parenteser innimellom som jeg tror er veldig nødvendig. Det er kanskje noen som føler sånn. Jeg ser det går galt. Jeg ser at det er galt. Da skal jeg minne deg om en ting før du tar fatt. Og jeg har lyst til å gjøre det ifra Herren. Når Simon var sett til vokta forna, og fø lammo, og vokta lammo, da var ikke spørsmålet om du ser så klart. Skjønt det er viktig. Spørsmålet var heller ikke om du er talefør, Peter. Men spørsmålet var, elsker du meg? Simon Johannesson. Og da viser han til, han bruker gamle navnet, da skal du merke. Husk på hvem du er, Simon. Du er betroende både til å fornekte meg og vingle hvor som helst. Og husk på at det er du som står svakest av de alle. Simon Johannesson, elsker du meg? Elsker du meg? Og det ene der inne du blir, skal vi si det sånn med et litt stygt ord, dyktig til å kunne vokte Guds menighet. Elsker du meg? Hvis ikke Jesus får være det kjæreste og den som er alt for deg, så er du ikke skikket til bala med de andres sak. Du er ikke det. Du er ikke skikket til før de og vokte de. For du kommer til å gjøre det med de harde hånd, og det er ikke bra. Jeg har lyst til å ta med deg også her. En tanke som i hjertet kom, og som man litt lot råde, har så titt gjort sjelen tom på Guds dyre nåde. Og så leide du et indre nederlag, der du ga etter en plass du ikke burde. Og så sitter du og super inn gift på gift. Och om du en gång skulle vara sån, så kom dig ut att ur denna dödens ström, så är du märkt för livet och vill ha ting med dig hela livet, så du aldrig skulle ha. Du såg något. Det må inte sälja saligheten för en kväll för tvn. Det må inte det. Det är farligt. Men kunde ta fram andra ting. Kunde gott ta fram musik. Jag kan lära en si och ligga nu. Är det rädd för att nå hem folk? Många ligger evigt fangen som på vägen var. Det var två som nådde landet i Israel. Två stycken. Josua och Kaleb. De andra sina lik ligger i örken till minne och till advarsel för oss. Så var det ett litet ord till slut till den som sigrar. Det står om den som sigrar, det är ju den som tar ordet till sitt hjärta och böjer sig för det. Hela vägen är det den som sigrar. Han vill jag ge av den löjnde manna. Jag har grunnat på det uttrycket. För det är ju omtrent som blir sänd ut i. Jag står inte för ingenting, håg armen då. Ska jag vara utan detta, så är det omtrent som går armlös. Eller utan öga. Eller är det omtrent som lever ett liv i en örken. Du får nog saktens anledning till möta folk, det är inte det jag menar. Men du må hugga av en plats. Gud ska upprätthälla livet på förunderlig vis. I öken så upprätthällt han livet i sinne vid manna. Och Gud har en förunderlig måte med den som får i tale här. Där han upprätthäller livet med den skjulte manna. Så vill jag gå dig, så där Jesus sa en gång, jag har en mat så det inte vet om. Och så blir du bevart. Och så står det, och jag vill ge han en kvit stein. Det är antagligen det ena bilder som ligger bak det uttrycket där i från rättssalen. Svart stein betyder dödsdom. Och kvit stein betyder frifinnelse. Och det är då något att få en kvit stein. När portarna står framför dig och du vet, nu är det sista gång han ska tala så sitter på stolen och så är det innanför eller utanför. Den som sigrar ska få en kvit stein. Han ska gå fri. Han kommer inte till dem. Det vill säga han blir inte dömd i domen. Men han går salig in till Gud som om ingen synd var gjort och fantes. Salig är den som säger han. Han ska arva alla ting. Den som har sönnen har livet. Där är löst sig till slut.